Men jag tänkte så här, vända lite nu, eftersom vi har lite, lite tid kvar.
Ja.
Till, och jag förbereder mig lite frågor till dig, Samuel.
Nej, okej.
Jag, så här, för att eftersom jag ändå är, jag tror på din podd när jag lyssnar igenom majoriteten av dina podcast, så tror jag är en av de yngsta. Eller hur? För nu, det var inte jättemånga som var under 30. Jag tror att Sandra kanske var under
Sandra
30, under, va?
Ja. Amanda varit under 30. Ja, men
just sen, det, ja. Sandra Amanda också. Men då tänker jag så här, eftersom du är lite kameleont. Jag förstår mig, lite nygammal, unggammal, jag vet inte vad jag ska kalla dig. Eller du är gammal, ung, jag vet inte. Hur gammal är du?
Jag är 35.
35 år gammal, och det är ju klassiska, ja, du hamnar mellan raderna där, du är varken ung eller gammal.
Nej, precis.
Du är, som man ska säga på vackert, du är en man i sina bästa år.
Ja, men det får man, det kan man alltid säga, det stämmer.
Ja, det låter, tycker jag, vi kör på det, för det låter så bra. Men då, min fråga till dig egentligen, som kanske lyssnarna tycker är intressant. Vad tror du kommer vara de största utmaningarna för nästa generation? Eller den generationen som ska ut i arbetslivet nu närmaste 2, 3, 4 åren?
Det var en väldigt bra fråga. Utmaningarna är ju att det kommer gå så fort. Jag hade en jättebra chef på Byggmax, Magnus Agervall, för övrigt, som sa att det kommer aldrig gå så långsamt som det gör just nu.
Ja, just det. Och den är ju...
Ja, den är tankeväckande.
Tankeväckande och läskig samtidigt. Mm.
Och det, så är det ju verkligen. Och vi har ju sett i den globala kontexten vi är just nu med corona och alltihopa. Om jag hade sagt till dig att flygtrafiken har gått ner med 97% för två månader sedan, så hade du bara garvat.
Oh, gud.
Det går liksom inte att förutse. Och det är ju för att världen är så sammankopplad på ett sätt nu som den aldrig varit innan. Så att de som kommer ut nu måste nog vara väldigt beredda på att den kunskapen man samlar på sig kan väldigt snabbt bli liksom utdaterad. Och det betyder att du måste agilt, är det många som pratar om att man jobbar agilt, man jobbar i sprinter och sådär, etappvis och sådär. Så kommer det vara, samtidigt som att erfarenhet är extremt viktigt som det gäller att samla på sig. Och alla vet ju det, som har en trygg och erfaren chef, speciellt nu lite i kristider, som har varit med förr och kan utstråla sitt lugn i det och kan bygga upp någonting kring det, är också väldigt viktigt. Så att samla på sig erfarenheter, förstå att den kompetens man har antagligen är en färskvara och kommer försvinna snabbare än man tror, liksom, med digitalisering och algoritmer och robotisering och alltihopa.
Ja, för där, jag kommer ihåg en intervju som hade med Mattias Grönberg, var det?
Just det.
När han pratade om det här, att han skulle ta fram två personer för en roll som senior IT advisor eller IoT eller vad det nu var. Och då var det en person som var 28, en som var 31. Och det är klart, den arbetsbeskrivningen fanns inte. Nej. För 5 år sedan. Så du kan ju inte ha någon som är 50 år och har 30 års erfarenhet. Det går ju inte. Men då är ju...
Precis. Samtidigt som jag inte är dugg orolig för att det inte kommer finnas jobben. Vissa är ju väldigt oroliga för det här AI och alltihopa. Men det är ju ingen av oss som saknar de här jobben som Spinrox, operatör och så vidare. Det kommer alltid nya alltihop med automatiseringen. Mycket mer tjänster och sådana här saker, tror jag.
Så du tror då att, om man kollar på det här, att darwinismen kommer till sitt esse igen? Man ska vara bäst anpassad för de rådande omständigheterna, att vara agil och vara förändringsbar.
Och det är ju egentligen ingenting nytt, det är bara det att det går så mycket fortare. Mm. Du kommer se det på ett helt annat sätt. Men jag tänkte på det att, jag pratade om det tidigare avsnittet, att man förstod liksom inte vad skulle alla läsa media för. För det fanns både sammedia och det fanns media och alltihopa. Men nu när alla jobbar med media så är det ju fullt logiskt. Ja. Så att där var ju de som skötte utbildningen. De visste ju inte att sociala medier skulle komma då när jag gick på gymnasiet. Men de är här nu, och hur otroligt viktigt det är, liksom.
Ja, det blir nästan en hygienfaktor idag, just det med olika medier. Och förr var det ju marknadsföring som höll på med det, nu är det ju alla.
Och det är ju så, jag driver ju inte en podd för min egen hälsas skull.
Nej.
Jag gör det för att det är roligt och för att jag tror att det gynnar den, liksom, det jag håller på med.
Och det är ju nog något av det viktigaste, att kunna faktiskt se den här större bilden. Mm. Och inte bara tänka på en sak i mediekommunikation.
Precis.
Men om man drar vidare den frågan då... Hur tror du att yrkesstolthet kommer att förändras med de här X, Y, Z-generationer? Och X är väl... Jag gillar inte att stereotypisera in i generationer, för det är väldigt olika, för de är oftast baserade på McKinsey's reviews av amerikansk baby booming. Men om vi säger de som är den här generationen som fyller 18, eller den personen som fyller 18 idag till exempel, och kanske går ut i arbetslivet eller om ett år eller om 5 år eller 6 år. Hur tror du att yrkesstolthet för den personen kommer förändras? Alltså hur kommer den personen se på yrkesstolthet?
Oh, det var en riktigt bra fråga. Jag tror att det kommer att förändras som så mycket annat. Jag tror inte vi kommer förknippa oss med vårt yrke alls i den utsträckningen vi gör nu. Mm. Även om det redan har gått långt från hur det var innan, alltså skomaken blir en läst liksom.
Mm.
Och att dike generationer, de yrkena kommer också finnas kvar. Men vi kommer få så mycket systemstöd och så mycket smarta hjälpmedel. Så att om man bara tittar på som fotograf idag till exempel, så finns ju oändligt mycket AI i din telefon redan nu som hjälper dig. Så att det blir liksom så här, vad blir yrkesstoltheten i att vara fotograf om några år? Det kanske slår tillbaka att du blir konstnär igen då. Ta fram papper och penna så att de är riktigt sakerna man jobbar med händerna blir en yrkesstolthet. Medan mycket av det andra kommer att bli mycket mer flytande. Det kommer också vara så här att du vet inte längre när du jobbar och när du inte jobbar.
Att det blir mer sudda, den här gränsen blir mer utsuddad. Du har inte stämpelklockan i kontoret kanske på samma sätt.
Och sen då med det här med gig och alltihopa. Men det är också så här att vi kanske nådde, alltså coronapandemin är ett paradigmskifte i så otroligt många avseenden. Jag har själv skrivit det någonstans redan att de här generationen kommer kallas för coronials.
Ja, klart.
Och då är frågan om det är de som skulle börja jobba nu eller om de som föddes nu. Eller om det är hela spannet däremellan som kommer kallas för coronials. För att någonting kommer att ha hänt nu som vi vet inte. Vi har ingen aning om vart det här kommer vara. Men alla våra sanningar har utmanats på ett sätt nu som de aldrig gjorde innan. Och det är liksom... Sen kommer... Jag vet ju att det kommer studsa tillbaka. Och vi kommer få ett nytt normalläge. Men det normalläget kommer skilja sig från det normalläget som var innan. Så att det är en svår tid att säga om
så framtiden. Så det är en väldigt disruptiv tid, om det är, det är för det engelska ordet där, men
och jag är ju en obotad optimist, så jag tror att det här är någonting jättebra, att vi får ett uppvaknande i att även om coronan eller ett viruspandemi på det sättet, det hände ju, det har hänt innan, det kommer hända nu igen, har ju egentligen i mitt sätt att se det inte så mycket med miljön att göra, men det sätter också fingret på hur oerhört beroende vi är utav den fossila energin och att allt det här snurrar, att vi kanske går tillbaka lite grann. Vi kommer fortfarande vara globala, men försörjningskedjorna kanske måste ha ett litet lager av ansiktsmasker. Du kanske måste ha en inhemsk produktion. Även om stora bolag ställer om så tar det ändå många månader innan du faktiskt löser det här. Och det tror jag inte man, under överskådlig tid så kommer vi vilja ha det närmare oss ett tag, men sen glömmer vi väldigt fort.
Ja, det är klart.
Och det är billigare än Kina, så kanske man skickar.
Det är klart, vi har ju inte haft något världskrig på, tack och lov, på jättemånga år. Vi har inte haft några större världskonflikter än kalla kriget i princip. Nej. Om man bortser iranska revolutionen och allt det där som påverkar socioekonomiskt, men klart, vi har inte haft en pandemi som har påverkat så mycket samhället som det gör idag. Och du får ju se vad det påverkar arbetsmarknaden och även nästkommande generationer. Ja, vad grymt. Men då kör vi vidare på nästa fråga, om vi bryter den här pandeminivån då. Vad är du just nu mest nyfiken på? Om du bara så här... Det här är jag så jäkla sugen på att lära mig om.
Du med drömgästen?
Ja, lite så. Liksom, vem är det?
Ja, men, ja, jättebra fråga. Jag skulle intervjua Anders Tegnell, vore ju en dröm liksom, att sitta ner utan att det är en massa journalister som stör med sina frågor som de ställer på det sättet. Bara få pick his brain lite grann. Jag är ju övertygad om att den linjen Sverige har valt, det här, nu kommer vi tillbaka till corona, men det finns. Jag är övertygad om att Sverige har valt en sund väg i det här. Liksom begränsat skadeverkningarna för ekonomin, det tror jag är bra. Det har varit jätteintressant att höra honom utan att spela in det då kanske. Sen finns det ju så... Så det händer så mycket som jag inte kan. Jag kan väldigt lite om IT-mjukvara utveckling där borta. Liksom, vad jobbar man med och vilka trender ser de framåt? Hur kommer det fortsätta och vilka grejer? Som Internet of Things, självkörande bilar och allt den här otroliga tecken som finns. Men också, som du var inne på, de här medtech-bolagen som kommer in med saker att se på världen, eller liksom teknik och maskiner som är väldigt annorlunda, som kommer göra förändra väldigt mycket. Till exempel tänker jag att granska röntgenplåtar är ju ett jobb som är borta inom väldigt snar framtid.
Ja, och även det här med att man kollar på hur liksom, cancerceller utvecklas. Ja. Och det här kan ju AI göra bättre än vad en läkare kan göra idag.
Och till nästa stora grej, vad kommer vi lära? Nu när så många människor tittar på det här med virus, hur det funkar, hur de sprids. Hur mycket tech som kommer komma fram på det för att snabbare kunna komma till en åtgärd. Liksom. Mm. Det var också jätteintressant att liksom få se vad de ser framåt och få lära sig mer om det.
Ja, just det. Men om man går vidare på det, liksom, på framtid, för du pratar mycket om framtid och utveckling och allt framåt. Hur tror du ledarskapet, alltså, vad, om vi säger den här då 18-åringen som inom snar framtid kommer gå ut i arbetslivet, hur tror du att man ska tillämpa ledarskapsförändringar, eller hur ska man anpassa ledarskapet till just den generationen som, eller den personen som komma skall, som har växt upp i en värld där Instagram, Facebook och digitala medier och mobiltelefoner är en hygienfaktor. Mm. Hur ska man anpassa ledarskapet för den typen av individ, om man stereotypiserar väldigt grovt då?
Den mörka vägen. Okay. Den dåliga vägen utav det. Jag tror att du kommer behöva vara en grym psykolog, terapeut och kunna prata med människor på riktigt. Mm. Det kommer vara extremt viktigt. En inlyssnande chef som lägger tid på att lyssna på de här medarbetarna kommer komma väldigt långt. För det finns, den här generationen är extremt utsatt. Ja. Att hela deras liv från, alltså deras föräldrar började ju lägga upp bilder på dem. Facebook börjar väl närma sig de här tonåren liksom.
Det är det ju.
Så att de har varit med, hela deras uppväxt finns redan upplagd. De själva har lagt ut det mesta och liksom i, om man något har redan hängt ut sina liv liksom. Det tror jag kommer vara en väldigt bra egenskap, att vara duktig på att prata med människor och vara liksom en förebild och komma in med din erfarenhet liksom. Det är den mörka delen, som jag tror är bra ändå också, att man kan man göra det så kommer man bli framgångsrik. Den andra delen är att du måste vara en facilitator, för de här individerna som kommer komma in på ditt företag kommer med ett skillset, alltså de kommer komma med ett gäng egenskaper och kompetenser som du ska försöka få ut så mycket av under den tiden de stannar. Ingen är intresserad av att jobba livstid hos dig.
Nej.
Nu generaliserar jag enormt mycket, va? Men om man tittar, jag har bekanta, framförallt en lillebror som är 12 år yngre än mig, som närmare den, nu är jag ju 5 år äldre än den här yngsta vi pratar om. Men, och jag har haft anställda som är födda runt 00-talet där liksom, och de tänker på ett helt annat sätt. De ser på världen på ett annat sätt, de tar sig sin roll för givet på ett annat sätt liksom. Så att för mig som chef och ledare, den situationen där, hur kan jag göra en setup på min arbetsplats som gör att jag får ut så mycket som möjligt under den tiden. De vill spela fotboll i mitt lag. De blir ju Zlatan allihop liksom. Och sen så går de till konkurrenten och så spelar de mittfält där ett tag och säljer tröjor.
Ja.
liksom. Och så ja, får man tjäna pengar på det då. Liksom.
Ja, just det.
Så det är väl de två delarna liksom.
Ja, det är en spännande framtid. För det kommer bli en väldigt förändlig, eller det kommer förändras mycket i. För att jag menar, kollar man på, min åsikt är att om man kollar på hur man har gått till sin chef och hur man sett på sin chef de senaste kanske 20 åren. Det har ju varit en person som har varit, inte auktoritär, men en person som är eller hierarkiskt sett, om man kollar på det hierarkiskt, lite ovanför dig. Och den personen kan du gå och fråga, rådfråga, för att den personen vet mer. Eller har mer erfarenhet, eller kan vara ett råd rent genomförande sätt, eller man ska göra för bort. Men vad händer när din chef inte längre kan mer?
Ja, men det är redan så.
Det är redan så, men så här, inte bara kan mer, utan att det kommer komma nya tjänster, nya roller, nya uppdrag där det är så pass nytt att det inte ens finns människor som kan leda i dem. Nej, och då är det så här, som du säger, då kanske det blir den här mjuka faktorn med viktigare att då ska kanske inte du vara den personen som säger, men jag tror att vi behöver göra så här, komma fram till vad målen och vad ska göra, utan snarare prata om personer som individ. Va? Hur mår du? Hur har du känt för det här uppdraget? Och för att få den personen att prestera så bra det går, för att han kan det här bättre än någon annan.
Men det är ju ett problem som vi har haft länge, att vi har traditionellt sett befordrat människor som är bäst i gruppen på att göra det de gör. Mm. Alla gör samma saker och så är det någon som är lite bättre. Och så det, chefen är alltid illa att den som presterar. Och så ger man den ett nytt uppdrag som då chef. Och det första de får göra är att börja attestera reseräkningar i så fall i huvudet. Alltså, ja. Så man har ju gjort väldigt mycket fel. Och jag tror också att man ska kommer behöva koppla bort ledarskapet, chefskapet från leveransen i det du ska göra. Tillbaka till det så innan att du ska facilitera. Alltså du som arbetsgivare ska ha den här, vi kan kalla det för plattformen då, arbetsplatsen där man, där alla kan få leva ut. Och då är det andra skills du behöver, för att den som är bäst på det behöver ju inte handledning i det, men du kanske behöver bolla och testa idéer liksom.
Mm.
Och för att tillsammans ta det framåt. Och det, om man tittar man på yrkesgruppen hantverkare, snickare, rörmakare och alltihopa, så är det ju liksom i detaljlösningarna. De behöver gå till sin mer erfarna kollega, men de går inte till chefen.
Nej,
de går inte till arbetsledaren. Och de, ja, självklart gör de det i vissa fall och du behöver konsultera en riktning. Men i hantverket, då vet de ju redan vad de ska fråga. Det spelar ingen roll vad den personen har för titel. Så att
det
där löser, jag tror att det är mångt och mycket löser sig själv.
Så det informella ledarskapet kommer ta mer plats? Att det blir inte att det är chefen som bestämmer, utan det är mer kammer. Du crowdar mer information på ett annat sätt.
Precis, och det här kommer bli en utmaning. Det här kommer vara jäkligt jobbigt för väldigt, väldigt många. Det kommer vara jättejobbigt i de traditionella strukturerna som i mångt och mycket finns där ute. Men där jag har alltid, min största oro i de bolagen jag har varit på har ju varit där lite feta kattsyndromen, men att vi tycker att vi är så duktiga så vi blir så bekväma så vi blir omsprungna. För
Jaha, du kallar det för feta kattsyndromet. Ja, jag kallar det för Nokia-syndromet. Men nu ska jag trampa tårna på någon som går på Nokia idag. Men.
Ja, men det är exakt samma. Så här, men vi är redan, alltså så här, vi lutar oss tillbaka och så behöver vi inte göra det. Det är ett väldigt bra exempel. Det är alla ni som lyssnar på det här som någon gång har varit med om att byta affärssystem.
Mm.
Det förlamar en organisation i ett års tid ungefär, om du har tur. Tänk då motsvarande situation att du ska starta upp ett bolag inom ett angränsande område. Du börjar från början. Allt du har är redan på molnet. Du ska skaffa ett affärssystem som är det redan molnbaserat och finns liksom, det är det bästa som finns. Liksom. Mm. Du kommer ha konkurrensfördelar och liksom, de du anställer, dens bästa kompis kommer vara en social media manager eller någon annan. Alltså de får med sig så oerhört mycket i det som gäller nu för att kunna attrahera den nya generationen konsumenter som det mångt och mycket handlar om.
Mm.
Och kommer väldigt, väldigt agila och snabbfotade i det här, så att stora bolag kommer få problem med de här strukturerna. De har ju klarat sig väldigt länge för att de har haft kapital. Alltså pengar föder pengar och du har kunnat samla på dig i fastighetsbolagen och så värdestegen som du kan belåna och så köper du nästa fastighet. Så vissa branscher kommer vara mindre utsatta för det. Men tittar man på retail till exempel som kommer ha enorma utmaningar nu med när fler tvingades in i e-handeln och insåg hur bra det var. Och att du inte ens behöver vara hemma längre utan Budbee kommer och hänger dig på dörren och skickar ett foto. Liksom, det är det är häftigt. Sen måste många av de här bolagen också sansa sig lite grann, för det har varit lätt att få tag i pengar och bränna dem i en startup.
Ja, liksom. Så är det verkligen.
Nu kommer framöver så kommer det vara mycket viktigare att du har en idé om bärkraftig affärsplan som faktiskt funkar då, som får mer genomarbetat, för det kommer inte vara lika lätt att få pengar.
Nej, så pengarna för att eller så här, att pengarna kommer sina för de som har en bra idé bara. Utan det kommer vara mer lite selektivt att det räcker inte bara ha en bra idé, du ska också ha någon sorts av långsiktigt tänk i det hela, eller ekonomisk hållbarhet.
Och då, det är ju alltid, som alltid, en konjunkturfråga liksom. I en högkonjunktur så måste, och så systemet är ju riggat så att, eller räntorna som de är nu är låga, eller förvaltarna måste få avkastning för sitt kapital och då måste de hitta ställen där de kan tjäna pengar liksom.
Ja.
Och då går det bara till en viss gräns. Och då sträcker man sig ut. Och så har man ju sett de här superbra exemplen som Spotify och som alla de här techbolagen. Liksom. Och så vill man göra samma sak då. Och då har det varit lätt att få pengar. Nu kommer det inte vara så lätt att få pengar. Då kommer man behöva kämpa mycket hårdare. Och folk kommer behöva lägga mer av sin tid och sin kraft för att sen kunna förverkliga det igen. Det tror jag absolut.
Okay. Nu jäklar, nu går vi dra ut på tiden. Nu är det en timme nästan.
Det blir ett splittat avsnitt.
Så kan det vara. Part 2 där. Men okej, okay, då kör vi en sån popquiz på dig. Då. Lite så här snabba frågor som jag alltid gillar att ha svar på från människor utan att det är egentligen viktigt att skåla poddens grundtanke. Säg så här, det är fredag, det är fint väder, du ska gå på after work. Du får bjuda in vem du vill i hela världen, den personen kommer dyka upp. Du får bjuda in 3 personer. Vilka 3 personer bjuder du in?
Sånt här brukar man ju få i förväg och kunna tänka.
Ja, men det är det som är roligt, det är spontant. Vad tror du? 3 personer, vem som helst i världen.
Wow. Alltså det hade ju varit oerhört intressant att få gå på after work med Donald Trump.
Ja.
Tänker jag. Och se om man...
Slirigt, tänker jag. Väldigt slirigt.
Slirigt. Ja, men jag tänker bara, det hade varit så oerhört intressant att få ha bortanför kamerorna och liksom det här. Vem är han egentligen? Är han den han är och liksom framstår som liksom hela tiden?
Ja, just det.
Det vore ju oerhört intressant att få...
Vad döljer sig bakom den där spraytannen?
Ja,
lite så.
Ja, exakt. Så här.
Det är namnet på en bra bok skulle kunna vara. Okej, då Donald Trump. Vad är nummer 2 då?
Nummer 2 skulle i det här fallet... det hade varit... Jag skulle vilja få med kronprinsessa.
Ja, ah, okej.
Okay. Jag är absolut inte royalist. Jag tycker att vi har... Vårt statsskick är väldigt bra. Det är väldigt bra att vi har någon neutral person som representerar Sverige. Som vi inte kan rösta om. Mm. Tycker det är toppen. Men det är ju givetvis helt förlegat att man kan ärva en titel. Mm. Så jag skulle vilja prata med henne om hon tror att hennes dotter kommer att abdikera. Oh, jag tror inte hon kommer göra det själv.
Har du tänkt så? Oj, men vilken spännande fråga.
Jag tror inte att det är överhuvudtaget möjligt för Estelle sen att ta över som regent för Sverige. Och vi säger då, det kanske är 40-50 år bort. Det tror jag är helt orimligt. Det skulle vara
eller så kommer pendeln svänga totalt. Ja, vi kommer kanske om 50 år gräva upp den här podden, så kommer du vara den här personen som sa att internet var bara en fluga.
Ja, det kanske och så är så. Det kanske är så. Vi blir egentligen livegnas konungen igen någonstans.
Så kan
vi
det
får jobba för vårt utsäde.
Ja, ja, om 50 år kanske vi skulle inte finnas kvar på den här jorden om vi skulle sagt något dumt om Estelle. Kanske är som King Boom,
det vet man inte. Så det kanske var riktigt dumt. Ja. Nej, men och det är all väl med... Alltså med jag säger det med kärlek och respekt, jag menar verkligen det. Mm. Det hade varit så oerhört intressant att få hennes nakna sanning kring det. För att det är ju en begåvad människa på alla sätt och vis.
Gud,
tror hon att det är rimligt. Och sen då, nummer 3.
Ja, den nu har du lagt till. Nu har vi, bara så vi recapar, du har USAs nuvarande president och våran kronprinsessa.
Ja.
Okej, du ribbar sen, ganska högt.
Sen är jag, någon sa att hon skulle komma.
Ja.
Den sista då måste ju givetvis vara... Som du säger, vi kanske inte finns kvar på jorden. Det finns ju bara en man som kan rädda oss och det är Elon Musk.
Ja, du tänker så. Ja, okej. Okay. Ja, du tänker den här filantropisten som ändå på något sätt tjänar. Fast jag kan inte som filantrop, men ja, som innovatör.
Som innovatör som alla tror har startat Tesla. Det är ju inte sant, han startade inte i Tesla. Han gick in med pengar i Tesla, för det var det han startat.
Han startade väl Paypal, va?
Det var Paypal som han startade, som han sen sålde för kopiösa mängder pengar. Mm. Och då gick han nu in för att rädda världen. Dels då med elbilarna och det var med ta sig ut i rymden. Och sen så har han ju de här tunnelbanemaskinerna. Han har jobbat med AI.
Vad heter de? Heter Hyperloop, va?
Ja, precis.
Hyperloop, SpaceX, Tesla.
Mm. Mm. Det vore oerhört intressant att få prata med honom också. För han är också en showartist i mångt och mycket. Det är väldigt häftigt, för han stammar ju väldigt mycket. Han är väldigt, liksom, han har ju väldigt svårt att prata för sig. Eller det har han inte, men du förstår den här kommunikationsbarriären som givetvis har varit väldigt jobbig för honom.
Han är inte en given talare på scen.
Nej.
Så kan jag säga. Han är nog, klart, när man har, jag vet inte, 20 miljoner människor som tittar på en livestream av en presskonferens av nya Tesla, då blir det kanske lite stressigt.
Nej, men... Ja, med all heder och respekt liksom. Det är jättehäftigt, och det han har gjort med, och det här har man redan glömt, men så nersnackat Tesla har varit och så blankat och alla jävlats med det bolaget, och han har ju på egen hand förändrat hela fordonsindustrin.
Ja, eller framförallt synen på elmobilitet har ju förändrats om man kollar på alltså senaste 7 åren i princip. Visst, så har det varit under en brinnande högkonjunktur, men ändå.
Mm.
Jag menar, skulle någon sagt till mig, eller till generellt, om det är så här, skulle någon sagt till produktionschefen på Volvo personbilar 2008 att i Norge kommer en elbil vara den mest sålda bilen om 9 år eller 10, då skulle ju den personen vara gapfrabbat och du är helt ute och cyklar i djupt gräs. Men spännande då. Donald Trump, kronprinsessan och Elon Musk.
Mm.
Jäklar, vilken salig blandning.
Ja.
Och, vad, och då är frågan så här, om du, vi går vidare på det konceptet, för jag gillar tanken med after work och det är så, alla kan ju på något sätt tillämpa det i huvudet. Du, alla de har satt sig ner i en trevlig soffa på ett...
på behörigt avstånd.
På ett behörigt avstånd, i en murrig pub där ni i princip är ensamma.
Mm.
Och du ska gå fram till barnen och beställa drinkar till dem och bara, och alla säger surprise me. Vad beställer du till vem?
Oh,
herre, ja, det här är tunga. Det här är tunga frågor.
Donald Trump får ju givetvis en White Russian.
Du tänker på hans kopplingar till okej, okay, ja.
Det känns ju rätt givet.
Ja.
Och klart, får man kronprinsessan vid bordet och då får man ju bjuda henne på en fin chablis, tänker jag.
Ja, okej. Okay.
Lite vitt vin där. Det hade nog passat. Och jag tror att han hade nog varit jäkligt glad om han fick något sånt där riktigt gött hantverksöl från något Göteborgsbryggeri. Jag känner ju marknadschefen på Poppels, va? Så att jag,
ja, ja, så du vill ju det, klart.
Ja, ja, men det tror jag att han, dit, ja, han skulle uppskatta.
Ja, okej. Okay. Så Donald Trump, White Russian, ja, kronprinsessan blir då en fin glas av vitt vin då. Mm. Och Elon Musk var en hipsteröl.
Ja.
Gud. Och får jag säga vad jag tror?
Ja.
Okay. Jag tror så här, Donald Trump, han är ju inte en person som orkar jiddra. Jag tror att han tar en sexa Koskenkorva, tror jag. Det är någonting som bara, puff, det går, ja, snabbt och, ja, intensivt och bra.
Just det.
Sen tror jag kronprinsessan, jag tror att hon är så trött på Nobelsittningar och att vara ivägskickad till Andersen jorden för att prata med någon gammal professor i japansk historia och dricka chablis och champagne. Jag tror att hon, tror jag, bara en stor stark.
Mm.
Bara så här.
Mm. Ja.
Jaha, ja. Är det ja, en stor stark, tack. Jag tror att hon skulle. Mm. Och sen Elon Musk. Jag personligen tror att han skulle vilja ha en så här, något som egentligen inte behöver vara jobbigt, men man kan nörda in sig i det i en total oändlighet. Mm. Typ en, han kan säga, om jag vill ha en GT, men det ska vara den här ginnen från en så här, ja, jätte, ja, jag vet inte, utrotningshotad art av någonting.
Ja.
Det tror jag, den blandningen tror jag skulle funka. Ja, men jag tror det. En shot, en stor stark och en jävligt jobbig GT. Det tror jag skulle vara den blandningen jag skulle leverera till dem. Ah, gud vad roligt. Ah, gud vad skoj. Sjukt bra frågor. Ska vi se, om du har någon mer, om du nu splittar upp det här får du välja vad som är bra. Om du har någon bra vettig fråga som man kan ta upp för att lära känna dig mer som person. Om vi så här, några korta frågor så här, A eller B i princip, så får man lära känna dig lite mer som podcaster. Hund eller katt?
Hund.
Öl eller vin?
Öl.
Salt eller sött?
Salt.
Chips eller salta pinnar?
Salta pinnar.
Salta pinnar eller nötter?
Nötter.
Öl eller vin?
Öl.
Öl eller drink?
Öl.
Oj.
Om det inte är en bra GT då.
Ja, inte bra GT, okej. Okay. Cykla eller springa?
Cykla just nu.
Cykla eller gymma?
Cykla.
Cykla eller golfa?
Cykla.
Åka ner cabbat i Italien i strålande solsken eller cykla i strålande solsken i Italien?
Ja, då, det är ju nerkabbat.
Ja, okej.
Okay. Cykeln kom ju mest på att vi köpte elcykel här alldeles nyligen och cykelvagn till barnen, så jag kan ta den fram och tillbaka till skolan.
Ja, så du kan ju ta det.
Så det, det är mer en transportlogistisk fråga. Det är ju fantastiskt trevligt.
Ja, det är ju trevligt faktiskt.
Jag skulle checka in barnen här på förskolan. Samma veva som corona slog till. Och då allt var färdigt morgonen, så fick jag ett sms från förskolan. Snälla stanna hemma om det går, det är så många sjuka. Så då tog vi faktiskt... det var ju inte så, man stannade hemma, barnen var påklädda.
Ja,
det
är ju ett projekt i sig annat. Liksom. Ja.
Så då packade ner kidsen och sen cyklade vi broarna runt.
Aha.
Och stannade och tittade, spanade in lite schyssta lekparker runt i stan. Så vi ut och cyklade i 2 timmar. Det var fantastiskt.
Åh, gud vad trevligt.
Det hade jag inte gjort om det inte var en elmotor på den cykeln.
Nej, det är ju inte gärna det man kanske drar runt på en cykelvagn, ja, där som är lite jobbig att dra runt på, så att säga.
Ja, grymt Oliver. Får jag ta tillbaka kommandot?
Eller ja, nu
hade du någon kvar?
Jag hoppas ni som lyssnar uppskattar de här små informationen. Men kom ihåg det här, Donald Trump, kronprinsessan och Elon Musk, om ni ska bjuda med någon på after work tillsammans.
Underbart. Ja, tack för de frågorna. Det var ju väldigt roligt faktiskt.
Ja, det var... Om ni tycker att det här var roligt och intressant med bortse den här byggprocessen som jag kanske har förenklat och förklarat väldigt dåligt, och ni vill istället höra mer om Samuel i totalt irrelevanta frågor på ett roligt sätt, skriv en kommentar. Vet du vad jag har? Skriv en kommentar, mejla.
Ja, man kan skriva, nej, jag tror inte man kan skriva kommentarer. Man kan ju gå in på, som alltid, på LinkedIn eller på Instagram. Det kör vi ju. Framförallt på LinkedIn, det är väl där nästa trafiken kommer.
Ja,
så... Och vill man komma i kontakt med dig, Oliver, så...
Jag tror det är lättast på LinkedIn faktiskt. Ja, det är ju lättast, för där svarar jag förhållandevis snabbt. Och det är Oliver Lendowski då, på precis. LinkedIn. Och den enda med mitt för- och efternamn. Så det är ganska lätt att hitta.
Det är jättebra. Ja. Det är bra. Man ska... Det är dumt om man gör dumma saker, för då vill man vara svårgooglad. Men ja, i det här fallet så kan det vara bra. Det är skärtorsdag. Vi går in i en påskhelg. Jag hoppas att... alla ni som lyssnar. Det här kommer givetvis släppas efter påsk. Så snabb på redigeringen inte. Det kommer bli ett... Du som har lyssnat så här långt förstod att det blev två avsnitt. Där vi vände på kuttingen.
Ja, de blev lite... Vi hoppade mycket från byggprocess till yrkesstolthet.
Och till
after work. Men det är sånt som händer på skärtorsdagen.
Ja, men precis. Stort tack, Oliver, för att du tog initiativet att bjuda på lunch och ställde upp som intervjuoffer. Och att jag fick bli lite intervjuad också. Jättetrevligt.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Superroligt. Och hoppas ni som är lyssnare också tycker det här var en rolig resa.
Det hoppas vi. Ja. Glad påsk!
Glad påsk!